Förra veckan så var jag i Nora förstås. Jag bor i Nora. Det var fel början på den här meningen. Förra veckan så var Sebastian Staxett i Nora. Och jag hörde honom tala då ett par gånger den här dagen. Han sa till ungdomarna, han var på högstadiet och sen hade han två föreläsningar. Och sen var han i Bergslagskyrkan på kvällen. Och då sa han till ungdomarna så här: vem följer du, sa han. Du kanske inte vet att du följer någon, men alla följer vi någon. Och jag tror han har väldigt rätt i det här. Frågan är bara vem, eller kanske ibland vad, vi följer. Nu för tiden kan det ju till och med vara så att man följer såna här influencers. Såna som lever på att andra följer dem. Fast man inte personligen känner dem så följer man dem. De är ju kända via sociala medier och de liksom delar med sig av sina idéer. Och jag är för gammal, jag fattar inte det här. Jag förstår inte grejen med influencers, men jag är med på tanken att vi alla följer. Och jag tror vi följer någon oftast. Med det sagt så tänker jag att vi kan stå upp. Om du orkar så stå gärna upp. Vi gör det, tänker jag, i respekt för Guds ord. Och så får du också lite luft i dina lungor. Men det är okej att sitta förstås, självklart. Vi läser idag ifrån Johannes evangeliet kapitel 10. Och jag läser vers 11 till och med 30. Och idag har jag specifikt bett om att få läsa ur Bibel 2000. Så nu har vi en annan översättning här idag. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. Många sa att han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Andra sa, så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda? Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt det där men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Amen. Varsågod och sitt. Har du inte varit här i höst? Så vill jag bara upplysa dig om att vi är nu mitt inne i en predikoserie där jag talar om Jesu sju jag är uttalandena i Johannes evangeliet. Han säger sju gånger att han är specifika saker och det är de jag lyfter här i höst. Jesus han gör otroliga anspråk om sig själv. Allting kretsar kring honom. Han talar om sig själv som att han är lösningen. Att det är han som har det vi behöver. Det är han som kan hjälpa människan oavsett om hon har insett det eller ej. Förra veckan talade vi om Jesus som grinden. Det står ju också i samma kapitel. Och så idag så kommer det alltså att handla om att Jesus säger om sig själv att han är den gode herden. De här budskapen, de går in i varandra. Kontexten är densamma. Det handlar om får. Det handlar om en fårjord och det handlar om dess ledare. Det handlar om herden. Var du här förra veckan så hörde du mig säga att Jesus i kapitel 10, han konfronterar fariseerna. Samtalet som pågår i kapitel 10 är en fortsättning på det som börjar i kapitel 9. Och där visar de här religiösa ledarna egentligen sin rätta färg. De blir arga på Jesus för att han helar på sabbaten. Och så börjar egentligen kapitel 10 med att Jesus säger att de är tjuvar och rövare. För att de försöker bli en del av Guds folk på annat sätt än genom honom. Och så kontrasterar Jesus de här ledarna med en riktig herde. Han talar om hur fåren inte lyssnar till någon de inte känner igen rösten på. Jesus säger att tjuven bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Men att han har kommit för att människan ska ha liv i överflöd. De här orden de brukar vi citera om du tillhör liksom frikyrkan. Så brukar vi slänga oss med de här orden och så säger vi att det handlar om djävulen. Att han stjäl, slaktar och förgör. Och jag tror absolut att det är rätt ord att beskriva djävulen med. Men i det här sammanhanget så handlar tjuven inte alls om djävulen. Det handlar om det lagiska, religiösa ledarskapet. Hur värdelöst det är i kontrast till Jesus själv. Han är en god herde. Han ger sitt liv för fåren. Och det här andra, det bara förstör. Enligt Jesus själv. En herdes jobb var tufft. De var ute om nätterna. De fick vara där bland alla möjliga djur, vargar och hyenor och såna här trevliga grejer vi tycker om. Det var ett utgivande liv och det krävde ett konstant vakande över flocken. Det krävde mod. Man fick inte vara rädd, man var tvungen att ha tålamod och kärlek till sin flock. När Jesus säger att han är den gode herden så är det ju den här bilden som liksom framkallas i åhörarnas sinnen. Det handlar inte om vår tids herde. Känner vi någon som har får idag, då kanske vi tänker på en fyrhjuling med lite fräs i, en hund vid sidan och han bara glider omkring och så har han den här hunden och det är den som gör egentligen det jobbiga, eller hur? Han behöver inte jobba så hårt utan hunden fixar allt på befallning. Den här bilden av den gode herden, det är någonting annat. Och Bibeln talar på flera ställen om Gud som en herde som bär sitt folk. Bland annat i psalm 29. Och i Jesaja 40, där säger han, Jesaja säger att Gud tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Och nu tror jag vi har en bild. Har vi det, Stig? Jag var i Indien för några år sedan. Ja, tiden går. Det är länge sedan. Jag var i Indien och vi var uppe i norra Indien och skulle upp i liksom Himalaya. Och det, för mig blev det tydligt det här med att bära lammen. Ser ni det? Att herden där, han har två lamm. Han har en som sticker upp där med huvudet i hans hemmagjorda ryggsäck. Och så har han en direkt i famnen, den här svarta fåret i familjen, bär han i familjen. Jag tror att det där är en akkurat bild. Det är den typen av bild vi får av Jesus i och med att han bär lamm. De här orkade ju inte gå liksom hela vägen upp för det här berget utan herden fick hjälpa dem. I Jesaja 40 står det också att Herren driver tackorna varligt fram. Jag tänker det här är vackert bildspråk, varligt. Det är ju liksom att göra det med omsorg, att se till omständigheterna. Om någon är skör, då får man liksom vara lite försiktig. Det här är vad Gud gör och är för sitt folk. Och i evangelierna, både i Matteus och Markus, så står det att när Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa därtill och de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Jesus beskrivs ju också i Lukas 15 som en herde som söker upp och letar efter får som springer vilse. Men judarna som Jesus talar med här, de har bara brytt sig om sig själva och de har inte brytt sig om människorna. Konsekvensen av det blir ju faktiskt död. Det beskäl människorna på deras liv. Det finns inte liv på det sättet i liksom lagisk religion. Och som jag nämnde förra veckan, så är det här, Johannes 10 behöver läsas i ljuset av Hesekiel 34. I Gamla testamentet, där Israels ledarskap, kungarna, får en dom över sig. Gud talar faktiskt ut att de har slaktat fåren. De har härskat med hårdhet och grymhet, vilket har gjort att Israel har blivit byten för vilddjur. Och i Hesekiel 34, efter domen över det här hemska ledarskapet, så kommer många starka löften. Gud börjar säga att han själv ska ta hand om folket som en herde. I vers 12 står det så här. Som en herde tar hand om sin jord när han är bland sina får, de skingrade, så ska jag ta hand om mina får. I vers 15 så säger han så här. Jag ska själv valla mina får och låta dem vila i lugn och ro, säger Herren. Jag ska söka upp de försvunna och föra tillbaka de vilsegångna. I Jesaja så står det ju också, jag ska förbinda de sårade och hela de sjuka. I vers 22 står det, jag ska rädda mina får så att de aldrig mer blir till ett byte. Och så kommer det lite mer, kapitlet går långt. I vers 23 och 24, jag ska sätta en herde över dem. Min tjänare David, han ska valla dem. Min tjänare David ska vara en furste bland dem. Och Hesekiel, han levde ju ungefär 400 år efter David. Så vi fattar att det här handlar inte om kung David. Vers 27 säger, jag ska befria dem från dem som hållit dem i slaveri. 28, vilddjuren i landet ska inte äta dem mer. De ska bo i trygghet och ingen ska skrämma dem. Och så står det i vers 30 och 31. Jag, Herren, är med er. Ni är min jord fåren. Ni är människor och jag är er Gud. Så när Jesus står och säger att han är den gode herden, så gör han det i ljuset av Hesekiel 34. Han säger ju egentligen själv att jag är den som Gud har förutsagt ska komma. Jag är uppfyllelsen av de löften som Gud har gett om att han själv ska valla fåren. Och de här judiska ledarna som han talar med, de känner säkert till den profetian där i Hesekiel 34 om att Gud själv ska ta hand om sina får. De vet vad han talar om. Och de blir återigen arga. Jesus säger två gånger i det här kapitlet att han är den gode herden. I en kontrast till en herde som är lejd, betald, som inte bryr sig om fåren, så har Jesus en relation till sina får. Jag är den gode herden och jag känner mina får, säger han i vers 14. Och de känner mig så som fadern känner mig och jag känner fadern. Alltså det här handlar om någonting nära, någonting intimt. Så som Gud känner Jesus och Jesus känner Gud, så känner fåren Jesus som herden. Som en pappa känner sitt barn, så känner fåren Jesus. Så kan vi känna Jesus och så nära Gud kan vi komma. Till skillnad från det judiska ledarskapet både här och tidigare i Hesekiel så ger den här herden sitt liv för människorna. Han är inte en tjuv och rövare som utnyttjar och slaktar och för med sig död. Han dör istället. Han ger sitt liv för att de ska ha liv. Över min döda kropp pratade vi om förra veckan. Jesus ger dessutom sitt liv frivilligt. Det är ingen som tvingar honom, stod det här i vers 18. Och i vers 16 så talar Jesus lite kryptiskt om får som inte hör till samma folla, men att han ska leda dem. De ska lyssna till hans röst och de ska bli en jord under en herde. Och den här bibelversen, den har jag hört att vissa använder för att tala om att det finns andra planeter med utomjordingar och allt möjligt. Så man kan ju få bibelord till att betyda nästan det man vill, eller hur? Jag tycker att det är lite långsökt att komma till den slutsatsen av den här vers 16. Däremot så tänker jag att sammanhanget säger oss att det här handlar om hedningarna. Att de ska få bli en del av jorden. Jesus talar ju med judarna och han säger att det finns fler får som ska bli en och samma jord under hans ledarskap. Jag tror egentligen alltså att Jesus talar om dig. Här talar Jesus om människor som ännu inte tror på honom. Som om de gjorde det. Det är någonting som ska hända. Det liknar lite en situation i Korint. Man kan läsa det här i Apostlagärningarna 18. Där säger Gud till Paulus att det i staden fanns många som hör till Guds folk fast de ännu inte tror. Och i Romarbrevet så står det ju att Gud ser och talar om saker som inte finns som om de redan fanns. Jag undrar, vad ser Gud i Lindesberg och vilka tillhör hans folk här i staden som ännu inte har gett sig till honom? Kanske du känner de människorna. De som tillhör Jesus. De judiska ledarna här, de blir ju upprörda som de ofta blir. Nu är jag i vers 19 om någon liksom undrar. De kan inte förstå, de kan inte greppa Jesus. De kan inte ha kontroll över honom. Han verkar ju galen. De säger ju att han liksom håller på, han kan vara besatt och grejer. Men han botar ju sjuka. Och han talar med som vishet. Och de driver på och säger, säg om du är Messias eller inte. Säg det rakt ut. Och så säger han, jag har sagt det men ni tror det inte. Och så säger han i vers 26, ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Så här kommer det igen, följandet och närheten i att känna Jesu röst. Och jag tänker att det som sorterar bort fariseerna från att tillhöra Guds jord, det är ju inte det, absolut inte, att de inte blir inbjudna av Jesus. Det är ju att de inte lyssnar till honom och inte följer honom. När Jesus beskrivs som herden är ju bilden underförstådd att vi människor är fåren, eller hur? Får, har jag förstått, det de säger att de inte är så intelligenta. De är virriga och de far hit och dit. Och det kanske vi kan känna igen oss i ibland. Jesaja 53 beskriver alla människor som vilsna får. Och Petrus han säger så här i sitt första brev. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. De är alltså inte helt smarta, men jag har hört att de har förmågan att följa på ett bra sätt. Men de behöver följa, för utan en herde så går de vilse. Och det är här jag tycker det börjar bli häftigt. När Jesus säger att fariseerna inte tror, så kontrasterar han med sina får, de som tillhör follan. Han säger i vers 27, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. De som följer lovas evigt liv, de ska aldrig gå under och ingen ska någonsin kunna rycka dem ur Jesu hand. Och det upprepas en gång till, ingen kan rycka människorna ur faderns hand. Det är ju bra, eller hur? Vi sa det förra veckan också. Ingen kan komma in i grinden utan att gå förbi Jesus. Han vaktar. Men vill man så kan man smita ut. Det finns ingenting som kan rycka oss bort från närhet till Gud. Vi kan smita ut av egen vilja. Man kan släppa taget om Jesu hand. Men ingen kan komma och röva bort oss. Sen finns det något väldigt häftigt, tycker jag, i vers 29. Och det är därför jag vill ha Bibel 2000 idag. Det här är en mycket omdiskuterad bibelvers. Handskrifterna som vi har, alltså de grekiska dokument som Nya testamentet är liksom skrivet på, de som är grunden för våra bibelöversättningar, de skiljer sig åt här. Därför står det på ett annat sätt i Svenska folkbibeln. Det står så här, jag ska läsa versen. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Vissa beskriver den här versen som att den fader som gett Jesus till människorna är allra störst. Men vissa beskriver att det som fadern gett till Jesus, vilket Bibel 2000 säger, är störst. Alltså människorna som fadern har gett till Jesus är större än allt annat. Jag har talat med grekiska gurun på missionsskolan i Örebro om den här versen. Han är i toppklass, jag skulle säga för länge sedan, Tommy Wasserman, att han kunde ha bott i USA för länge sedan, blivit rik på teologi och på grekiska. Men han bor i Örebro och han gnetar med ALT. Han har sagt att eftersom handskrifterna skiljer sig åt kan vi egentligen inte ge ett korrekt svar här. Han menar att det går inte. Men sammanhanget i bibelförståelse är alltid avgörande och viktigt. Och här talar versen innan om människorna, inte om fadern. De mer seriösa bibelforskare som jag kollade upp, de valde Bibel 2000s tolkning. Jag tänker utifrån min lilla förståelse att det är logiskt på grund av sammanhanget. Att det som blivit givet Jesus är större än allt annat. Det betyder att här säger Jesus att människorna som följer honom, du och jag, hans församling, det är störst av allt. Kan inte reagera lite mer? Det är ju bra! Det här är starkt. Människor som följer Jesus, du och jag som tillhör Guds folk, fårskallar som ibland är riktigt korkade, de är det största av allt. Inte för att vi är smarta, men för att Gud säger det om oss. Och ju äldre jag blir, ju mer jag studerar Bibeln, desto mer ser jag hur Gud lyfter sitt folk. Hur Gud lyfter församlingen, hans får, sitt folk så högt. Det finns inget som beskrivs så dyrbart, vackert och värdefullt av Gud som de som följer honom. Och om Gud ser på församlingen som sin ögonsten, Då landar jag återigen. Jag talade om det här på påskdagen. Jag vet inte om du minns det. Jag tycker vi är hårda. Hur ser vi själv på oss? Hur ser vi på Guds församling? Om Gud tänker att vi är det största av allt. Hur tänker du om församlingen? Och det är ju så att vi är det här tillsammans. Församlingen vore inte församling utan dig. Det är ju därför när fåren smiter ut och försvinner som det saknas någonting. Vi är en kropp, inte lösa delar. Det är tillsammans som du får vara med i det här som kallas för det största av allt. Och jag tror att församlingens storhet och Guds kärlek till den behöver lyftas gång på gång. Så kan ju församling se väldigt olika ut. Det handlar ju om gemenskap mellan troende. Det är ju det som är församling. Men det här är viktigt. Det är störst av allt. Och samtidigt är det uppenbart att det är väldigt mänskligt och det är skört. Allra minst ser vi det ju när ledare faller och när vi påminns om liksom vikten av att allt måste vara grundat på själva klippan Jesus. Och den här texten talar ju också om det. Det viktiga är ju vem vi följer och närheten till herden. Relationen vi har till Gud, den bygger ju givetvis alltid på att Gud har tagit första steget. Det är ju han som har närmat sig oss. Men även om liksom Jesus känner oss, så är det ju precis i vilken relation som helst att det behöver vara ömsesidigt. Ska vi kunna följa genom att vi känner igen hans röst, då tänker jag, då måste vi också söka göra vad vi kan för att lära känna Jesus och lära oss att urskilja den här rösten bra. Inte minst idag när vi hör så otroligt mycket olika röster. Jag tänker så här att man kanske kan känna igen, kanske ni känner igen Ulf Kristerssons röst på tv om den står på i vardagsrummet och du är i köket. Du behöver inte se hans ansikte. Du kan känna honom till en viss grad, men egentligen så känner du ju honom inte alls. Och han känner definitivt inte dig, om du inte är något speciellt som jag inte vet om då. Jesus känner oss. Att vara känd av någon, det är stort. Att vara känd på riktigt för den man är. Det här är också någonting som jag tänker blir viktigare ju äldre man blir. Att få liksom vara känd igenom det som är negativt. Inte bara liksom att det är på ytan. Men ändå vara älskad. Ändå någon som vill ha relation med dig. Det är viktigt. Jesus, han känner oss. Och inte för att han är någon slags big brother-kontrollant uppe i skyn som vill sätta dit oss. Gud vet allt om oss för att han bryr sig om allt. Han känner oss i detalj för att han vill känna oss. Gud ser dig och Gud har alltid sett dig. Han vet vad du har gått igenom, han vet vad du går igenom och vad du kommer att möta. Och i det erbjuder han sin närvaro. Han vill ha följare. Men han är inte som en influencer som liksom vill tjäna pengar på dig. Han vill att du följer bara för att han älskar och vill ha relation. Och han vill att du söker lära känna honom. Tycker vi inte det här är bra? Då vet jag inte. Alltså det här är vad evangeliet handlar om. Det här är goda nyheter. Vi får vara Guds dyrbara jord även om vi kommer från alla möjliga olika follor. Vi får tillhöra han som är universums herre och som samtidigt känner dig. Jag ska dra ihop det här nu och då tänker jag att då blir frågan, hur ser du på församlingen? Guds bästa, det största av allt. Och jag har full förståelse, jag har det, jag har full förståelse för ibland tycker jag vi är pinsamma. Jag har full förståelse att vi inte alltid tänker så högt om våra egna församlingar. Ibland kan man verkligen undra vad vi håller på med. Och ibland är vi bara ufon som verkar leva i en helt annan tid. Jag fattar det här. Men Jesus lyfter upp sitt folk som det största av allt. Så frågan är hur vi ser på församlingen. Och så är det ju samtidigt så här. Att i det här, vilket är svårt att förstå, så har han valt att vi som är så fårskalliga ska vara de som visar världen vem Jesus är. Helt otroligt. Kunde han inte ha valt en bättre strategi? Ja, det kan man fundera på. Men han har inte gjort det. Och han har inte ändrat sig. För vi är ju en förlängning av Israel. Det började med Israel. Och vi får ju tillhöra Israel. Tillsammans med de judar som följer Jesus. Det är vi som ska visa världen vem Gud är. Hur ser du på församlingen? Och det andra som jag tänker vi kan ta med oss från det här idag, det är om vi på riktigt känner herdens röst. Är du grundad? När allt annat faller, vad finns då kvar? Jesus känner dig. Söker du lära känna honom så att du kan urskilja hans röst, följa honom och leva nära honom? Litar du på Jesus som den gode herden eller famlar du omkring och försöker göra din egen grej och går vilse? Amen.